Liffe om heter den här serien. Och vi börjar med Liffe om Liffe. Kan du berätta lite om hur allting börjar?
Jag föddes.
Ja.
I Vetlanda 1950. Uppväxt i Vetlanda. I 7 år flyttade vi till Jönköping. Där jag började skolan. Och där min skolgång äventyrades av en trafikolycka. Därefter flyttade vi till Stockholm och sen tillbaka till Vetlanda.
Men du kan inte bara lämna där. Och då äventyrades en trafikolycka. Eller var det...
Jag fick ett fiskespö till min mamma och pappa. Och vi bodde 75 meter från Vätterns strand. Och jag såg varken spårvagnar eller bilar, så jag sprang rakt ut och blev påkörd utan en bil när jag var 7 år gammal.
Oj.
Och det var ett äventyr, men det var samtidigt där någonstans, tror jag, som han blev ganska ödmjuk inför livet. För jag var väldigt nära och lämnade det.
Mm. Och sen...
Ja, sen har livet gått på. Ramlat på. Och Liffe, han är en kille som nu då är 65 år gammal. Och mår väldigt bra och har haft ett väldigt rikt liv. Väldigt positivt liv. Har inte mycket att ångra. Lite dumheter då och då som man kan ångra, som man har lite, kan ha lite ångest för. Men i stort väldigt bra.
Dumheterna ska du komma tillbaka till. Men du sa innan ikväll att du gärna inte tittar tillbaka på livet utan du vill se framåt.
Ja, det är nog det som har präglat mitt liv, att jag tittar framåt och inte bakåt.
Hur kommer det sig?
Vet inte, men det som har varit tror jag, och att man kanske inte ska grubbla så mycket på det som har varit, utan spara de positiva minnena och det som är skit är skit och det lämnar man.
Kan du ge några positiva minnen från barndomen?
Jättemycket skulle jag kunna ge där. Jag vid 14 års ålder var jag väldigt aktiv i Röda Korset. Jobbade väldigt mycket med utbildningar inom Röda Korset. Har alla deras kurser i allt vad det betyder för medmänskligheten och ungdomsvården och allt sånt. Jag hade ett jätterikt liv där, inom den organisationen. Som också präglade mig, för att jag hade inställningen när jag växte upp var nog att jag skulle bli sjuksköterska hela mitt liv. Ända fram till jag kom in i lumpen i Uddevalla. Då träffade jag på en kille som hade sökt polisskolan, och så sökte jag polisskolan och så kom jag in på både den och sköterskeutbildningen i Uddevalla. Och då valde jag att bli polis.
Ångrar du det valet?
Aldrig. Jättebra jobb. Jättebra. Jättekul. 42 och 3 månader innan jag slutade med den verksamheten.
Då blev du polis när jag var i vilken ålder?
1971. Jag var 21 år.
Mogen?
Nej. En ganska ynklig liten varelse som kom till Göteborg och kom ut på Avenyn med skakade knän och mycket rädsla. Och... Men man växte på sig lite grann.
Du måste ju träffat en del trafikolyckor och sådär. Har du någon gång kommit tillbaka till det du upplevde när du var 7?
Nej, inte det. Nej, det har jag släppt. Det släppte jag ganska tidigt.
Du verkar vara en människa som släpper saker och ting.
Ja, det kan man nog säga.
Vad är det som tar tag i Liffen?
Det som tar tag i mig är när folk mår dåligt. När man ser att folk lider. Jag är nog egentligen väldigt snäll och vill nå de flesta människor väl. Det är nog jag kanske. Och om man ska gå till nutid så tycker jag det här som händer nu i vårt land, det här med att vi ordentliga, präktiga svenskar inte kan ta hand om 170 000 invandrare, flyktingar. Det är klent. Det kan ta tag i mig.
På vilket sätt har du tagit det?
Nej, jag tycker det är svagt. Personligen så hade jag hemskt gärna tagit hem några stycken och boende här om jag inte hade varit i den åldern jag är. Jag tycker att jag är för gammal för att ta hand om ungdomar i det här läget jag är nu. Och samtidigt som jag har ganska mycket, ganska stor familj att ta hand om själv.
Din familj ska vi ta om ett annat poddavsnitt, tänker jag. Men berätta lite mer om din uppväxt. För det är ju ändå någonting som har präglat dig. Alltså gjort Liffe till den Liffe han är.
Jag är uppväxt i en arbetarfamilj. Pappa har jobbat, mamma har jobbat ett fåtal månader i sitt liv. Hon har varit hemma, tagit hand om mig och mina syskon. Två systrar. Jag har haft en farbror som har varit min extra pappa. Som kanske har lett mig genom livet genom sitt sätt att vara. Han var företagare ihop med min far. Men pappa klev av och jag blev som en son för min farbror. Tills han fick barn. Men han har alltid funnits där och han har alltid varit kreativ. Han har alltid ställt upp och alltid hjälpt till. Var en jättefin man i Vetlanda.
Vem var Liffe då?
Liffe var en liten ängslig kille egentligen, men som gjorde det hjärtat sa många gånger. Jag var nog lite klen. När jag gick i skolan så var jag inte den som var på barrikaden och pratade och stred. Men om det var någon som for illa så då var Liffe där. Jag kan minnas en gång när vi hade på den tiden hjälpklass. När jag gick i skolan var det ju de som var lite annorlunda, udda. Och då vet jag, vi hade en kille som alltid gick och ställde sig vid stupröret och rullade tummarna och sa aldrig något och ingen pratade med honom. Och då var skolans västing som gick i en parallellklass till mig då. Jag gick fram och klappade till honom. Och detta såg jag. Och då hade jag västingen stifthand i min pekfinger efteråt. Och det kan jag vara lite stolt för idag. Han ramlade lite oturligt i cykelställ. Det var väl inte så bra kanske. Men han rörde aldrig den här killen mer i alla fall.
Var det så du löste dina konflikter?
Nej. Jag sålde Svenska Dagbladet som jag tyckte var en bra tidning redan då. Och då kostade den 75 öre. Och de som köpte den här tidningen, de betalade ofta 2 kronor istället för 75 öre. Och då blev vi anmälda till en gubbe som ville ha tidningen, men han betalade ju bara 75 öre, så han var ingen idé att gå in och sälja till.
Nej.
Det var ju ingen förtjänst. Så då anmälde han oss och då fick inte vi sälja, jag och kompisen, Svenska Dagbladet med. Därför vi ansågs inte vara duktiga och lojala mot bolaget som gjorde så.
Oj.
Men det tyckte vi.
Ja.
Och den här gubben hade köpt en ny Crescent moped. Så då snodde vi den och så grävde vi ner den på soptippen. Så han fick sig straff ändå. Men det är länge sedan.
Ja.
Ja, det är länge sedan. Det är 50 år sedan.
Men du promenerar på Svenska Dagbladet nu eller?
Nej, jag läser den på nätet.
Ja. Vad hände med den här gubben då?
Ja, han vet fortfarande inte att mopeden var borta.
Nej.
Nej. Den har säkert Folksam betalt till honom.
Men, och sen från Vetlanda till Jönköping, till Vetlanda igen?
Nej, från Vetlanda till Jönköping, 3 år i Jönköping. Där jag gick första, andra, tredje klass. Sen flyttade vi upp till Västerhaninge i Stockholm. Där utvecklingen har gått mycket mer framåt när det gäller skola och allting. Men min mamma trivdes inte där uppe, vantrivdes mer eller mindre. Så pappa tog beslutet att flytta hem och starta eget företag i Vetlanda inom rektoribranschen. Och sedermera efter det så fick han jobb på GLS. Körde sån här bil ute på landsbygden och sålde matvaror. Där jag också var med och jobbade flera sommar.
Och sen Uddevalla?
Sen blev det lumpen.
Mm.
Mm. Och, men innan dess så träffade jag min första fru 1969 på folkhögskolan i Gära. För jag var skoltrött när jag gick i 8:an, så jag slutade och hoppade av efter 8:an och läste 1 år som byggnadsritare på yrkesskolan. Och sen jobbade jag på Myrsjöhus där Och sen blev jag, kom jag underfund med att det här går inte. Början 70-talet så var slutet 60, början 70 så gick ju husbranschen ner väldigt mycket. Då läste jag gymnasiekompetens på folkhögskola på 2 år då, naturvetenskapligt. Där jag träffade min första fru. Så hon tog mig till Göteborg.
Mm.
Och det är jag tacksam över att hon gjorde. Det är här jag har mitt hjärta idag.
Trots dialekt?
Ja, men den är jag stolt över också.
Men är du sportintresserad så att du håller på några IFK?
Alltså jag är väldigt bekväm där så att jag håller på det laget som vinner. Jag tycker inte om att förlora.
Nej, såklart. Ja.
Men jag var ju med. Min pappa var ju aktiv domare i både ishockey och bandy och fotboll.
Okej.
Okay. Dömde elitserien då, motsvarande elitserien idag i hockey så att... Jag var ju med bland annat om när Vättersnäs och Huskvarna gick ihop och bildade HV71.
Just det.
1971, det var ju en upplevelse.
Och vad menar du med att det var en upplevelse?
Alltså det var väldigt aktivt i den här bygden då med hockey och pappa var, det var matcher jämnt. Vi var ute nästan varje vecka, 2-3 gånger i veckan dömde han. Och då följde man ofta den här sammanslagningen för det var ju lite rivalitet mellan Vättersnäs och Huskvarna. Men det blev en bra grej. Och idag är de ju fantastiska. Så där har jag ett litet hjärta.
Mm.
Men Frölunda är bra.
Mm. Ja.
Ja.
Och så kommer du till Göteborg och så blir du polis här eller?
Jag blev polis här, ja. Mm. Jag blev egentligen placerad. Vi hade ju någonting som hette konstapelklass 1 och 2 då när jag gick i skolan. Då fick man vara ute på praktik emellan.
Ja.
Då blev man godkänd.
Konstapelplats.
Konstapel.
Ja.
Ja. Utbildning är konstapel, ja.
Ja.
Var man.
Konstapel känns bara så...
Ja, det är gammalt.
Ja, det är gammalt.
Det är gammalt, men jag är gammal.
Ja.
Men så i alla fall då så blev jag placerad i Stockholm och då sa jag upp mig för att jag ville inte jobba i Stockholm.
Nej.
Men då ändrades det så att jag hamnade i Göteborg. Det var trevligt. Det har varit en trevlig upplevelse. Var polis i Göteborg.
Har du vänner i Vetlanda kvar eller?
Nej, det har jag inte. Jo, det har jag säkert, men jag har ingen som jag umgås med.
Mm. Du har både barn och barnbarn.
Ja.
Om man tänker på din barndom, vad tänker du att du skulle vilja föra vidare till dina barn och barnbarn? Från erfarenheter och ut och...
Ja, mina barn. Jag har ju 5 barn, egna barn. Och så har jag 2 fina bonusdöttrar. Och alltså egentligen så tror jag inte jag vill föra över så mycket mer än vad de har idag. De är väldigt olika, många talar om. Men de har gått vidare på ett ganska positivt sätt i livet tycker jag. Det har inte varit så mycket tråkigheter och... Inte mycket sjukdomar och inte mycket elände, utan det har gått ganska bra rakt igenom tycker jag. Så jag känner mig nog rätt nöjd. De kanske inte tycker så, men...
Det är en annan sak.
Ja.
Men nu är du 66 år.
Ja.
Och har slutat som polis.
Ja.
Vem är Liffe nu?
Liffe är ju en man som mår förvaskat bra efter ganska stora prövningar egentligen i livet. Senare tid. När jag var 59 år 2009 så drabbades jag av prostatacancer. Fick göra en total operation där och när man läste vad som fanns på nätet och vad man läste vad som fanns överallt så var katastrofen nära. Men utav det har allting uteblivit. Livet har rullat på men bestämde mig då kanske för att göra någonting åt mitt liv. Jag har alltid ägnat mig åt att hjälpa folk att snickra och bygga och göra sådana saker på min fritid. Och då bestämde jag mig för att när jag blir 63 så ska jag lämna polisjobbet. Och så ska jag starta eget och det har jag gjort idag. Så att jag har en liten byggfirma som ägnat sig åt små byggnationer. Och där trivs jag. Och mår väldigt gott i det. Tycker att... livet är minst lika behagligt som när jag var polis. För mitt polisliv var behagligt. Jag hade kul. Och nu har jag ännu roligare.
Det låter bra. Men vad, du snuddar bara vid det här. Var det prostatacancern som gjorde att du slutade med polis?
Det var där jag fick, där jag vände lite livet och bestämde mig för att göra det jag tycker är kul. Alltså det kändes som att tiden går fort. Alltså de sista 20 åren har jag haft ett helt fantastiskt underbart liv. Det har varit lite smalk, men inte mycket. Och det är mest på hälsoplanet då som det har varit lite smalk.
Men om du skulle träffa någon för första gången idag, vem presenterar du dig som då?
Ja, det beror ju på om det finns en... Ja, alltså vem jag är... Alltså jag kan nog uppleva som en... Jag presenterar mig nog som Leif. Men jag är nog lite avvaktande och lite försiktig i början. Och känner på vem är det att träffa. Men jag är nog Leif, ja.
Men när du säger att du känner på, är det för att du vill se lite vem den andra är?
Ja, framförallt så har jag inte tid att lägga energi på tråkiga människor och jobbiga människor. Livet är för kort för det. Jag vill träffa människor som man kan ha kul med.
Ja. Hur sker den gallringen?
Ja, den kan ju ske genom att man är artig en gång och sen återkommer det aldrig mer. Mm. Så enkelt är det ju.
Om du skulle nämna 3 personer som betyder någonting i ditt liv, vad skulle det vara? Jag gissar att din farbror kommer upp på.
Ja, min farbror är väldigt viktig. Mm. Min morfar är väldigt viktig. Och
han har du inte nämnt? Mer än...
Nej, och så morfar försvann ju ganska tidigt i mitt liv. Han... jag var inte gammal när han försvann. Men han var viktig för att som liten pojk var jag alltid med honom i laggården. Och han var ju snickare och byggde hus. Och byggde faktiskt ett monteringsfärdigt hus och satt upp i Göteborg, han och jag. Mm. Men det var en hundkoja.
Den riven är då?
Jag vet inte det. Det var ett antal killar i Göteborg här som hade sån här greyhound som de tävlade med. Mm. Och då köpte de ett monteringsfärdigt hus som de hade som... hade sina hundar i uppe i Sisjön, så jag tror att det är borta.
Ja, det var 2. Farbror och morfar.
Ja, sen är det min nuvarande fru. Ja. Hon betyder jättemycket.
Jag tycker vi släppte pojksträcken här lite för tidigt.
Okej.
Okay. Ge mig några mer. Ge mig några riktigt bra.
Ja, alltså jag skulle ju...
Alltså den är sjukt bra den här med att du gräver ner en moppa. Alltså den är...
Ja, sjukt bra är också när jag jobbade på Myrsjöhus som vaktmästare.
Du säger Myrsjöhus?
Myrsjöhus ligger i Vetlanda.
Det är inte Myresjö?
Ja, eller? Myrsjö. Men nu har jag dialekten kvar.
Ja, okej.
Okay. Ja,
men det är Myresjö som är...
Ären är borta, vet du.
Jo, det.
Nej, men det var en Lucia. Ja. Då skulle jag köra ner postsäckarna till stationen för... Skicka iväg dem.
Ja, men det är så konstigt att... Vad fick du postsäckarna från?
Ja, det var ju... Jag var ju vaktmästare och då skickade vi ut såna här huskataloger. Ja. Varje dag. Massor. Och jag hade 3 stora postsäckar kvar. Men vi hade Lucia-firande så att... stolparna var för små när jag skulle köra ut mopeden från fabrikshållet. Så säckarna åkte av och jag också. Och sen när jag kom ner till bommarna i Vetlanda, tåget gick där, rälsbussen. Så började det blinka rött, men det var ju sen så jag var tvungen att köra mellan och på andra sidan stod polisbilen.
Oj.
Och då körde jag från dem också med postsäckarna på. Och sen dagen efter, för jag var ju känd, så alla visste ju vem jag var. Så dagen efter så kom de hem och hälsade på. Och frågade om jag var hemma. Och så ställde han, polismannen där, och frågade varför körde du från oss igår? Jag blev så himla rädd när jag körde mot rött ljus. Men det var ju bara halva sanningen, för jag var ju lite påverkad av alkohol redan då.
Ja.
Men ett annat streck jag gjorde, men det är ju, eller misstag. Den kan jag aldrig glömma, tror jag. Jag jobbade på en industri som hade ganska mycket anställda. Och i mitt åtagande som vaktmästare så skulle jag åka och hämta lönepengar varje torsdag. Och då pratade vi lönepengar. Myrsjöhus var ett ganska stort företag, så jag hade 228 000 på flakmopeden i en portfölj som jag hade hämtat på Sparbanken. Men jag var ju kaffesugen, så jag gick in på kompisens lilla firma som heter Kontorsspecial och drack kaffe. Och den låg 228 000 på flaket. Då blev jag lite rädd när jag kom ut. Men de låg kvar. Det var ju ändå Vetlanda.
Ja. Det var ingen som ville ha de pengarna.
Nej. Annars har jag väl varit... Nej, jag har då varit ganska snäll kille. Inte så mycket hyss.
Har alla varit snälla mot dig?
Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Jag har jobbat väldigt mycket när jag var ung. Jag diskade de här traktoribilarna som pappa och hans kompisar hade varje fredag. Så jag jobbade från 5 på eftermiddagen till 2 på natten. Men jag hade alltid gott om pengar. Jag mådde gott utav det.
Du sa att du var känd i Vetlanda?
Ja, min farbror var väldigt känd.
Ja.
Och min pappa var också väldigt känd inom idrotten. Och, i och med att han var domare då, i alla sporter nästan.
Mm.
Så att vi var ganska kända.
Vi kan fortsätta här. Upp och nicka, sockerdricka. Nej.
Nej.
Kan du inte det? Nej. Upp och nicka, sockerdricka, korv med bröd, myrsjö.
Nej.
Kan du inte det?
Nej.
Nej. Det är ett sånt material som vi klipper bort sen. Men... Liffe, om du fick tala till svenska folket här och nu. Vad skulle du säga till oss?
Jag skulle nog säga... Jag funderade på det här om kvällen nu efter allt som har hänt den här veckan, inte minst. Så satt jag och funderade i soffan, om jag hade varit statsminister så tror jag att jag skulle gå ut och välja till folks ödmjukhet och få folk att sluta gnälla i det här landet. Vi har det så pass bra så vi skulle kunna ha en ödmjukhet som var mycket, mycket mer vidsträckt än vad vi ger idag. Och det skulle nog jag kunna trycka på, att nu är det dags att visa hur bra vi har det. Det skulle jag nog vilja säga. Att bli mer ödmjuka. En annan grej som jag har funderat mycket på, det här. Varför så få människor i det här landet har nolltolerans mot rasism och nazism. Och att det finns människor som fortfarande kan gå med i såna här aktiva rörelser som finns. Det är för mig ofattbart. Det skulle jag också vilja att man slutade med.